Ja, vi sänder härifrån Malmö idag, Frihamnen, klassisk litterär Malmömark. Det är här Jarden, Christian Lundbergs bok, utspelar sig. Precis, längre ner på gatan faktiskt.
Ja, vi stirrade ner över en yard och så sa vi Jarden.
Det är här, det är också Jarden. Nej, men det är faktiskt just det här området, och det är väl fortfarande en av de sakerna som inte har som postindustrialiserats, bilverkstäderna och bilexport och importen här. Annars brukar det bli lite, det börjar bli såna här saker istället för tågverkstäder. Kaminter.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag växte upp i det. Jag hatar det.
Detta kom intern.
Men då vet lyssnaren att podcasten Komintern är i Malmö. Vi har tagit vår portabla studio till Frihamnen. Och det har vi gjort för att träffa Fredrik Edin. Jag ska säga hej till Tor och Gaspar också.
Hej, hej. Tjena, tjena.
Hur brukar du presentera dig själv, Fredrik?
Oj, det är en bra fråga. Jag är ju egentligen akademiker nu för tiden. Men journalist, mediaforskare kanske, någonting sånt. Jag tycker det känns så fånigt för att jag har liksom inte vant mig vid den rollen. Alltså journalist brukar jag kalla mig. Det är nog det jag kommer att återgå till att vara också när jag är klar med den här avhandlingen om tid.
För många av våra lyssnare gissar jag tänker på dig som författare också kanske.
Ja. Jag har ju skrivit en del om fenomenet exkluderande design. Alltså sådana här föremål och platser som är konstruerade för att få iväg vissa människor, oftast fattiga människor. Så det var väl egentligen så jag kom in på tid också. Jag började intressera mig för, jag har alltid varit intresserad av maktrelationer i städer och vad man får göra och inte får göra, vad man har tillträde till och vilka röster som får höras och sådana här saker. Och sen märkte jag väl när jag höll på att fundera kring det här att just tidsaspekterna var inte så utforskade. Jag visste i alla fall, eller kanske de var, jag visste inte så mycket om tid. Det var rätt klart för mig till exempel vem som får vara på en viss plats och vem som får sätta upp budskap och liknande där. Men jag började tänka mer så här att vem har tid att vara på den här platsen överhuvudtaget? Liksom. För att jag menar, det spelar ingen roll om man har så här offentliga platser där man får göra saker om man inte har tid att vara på de platserna. Så det ena ledde till det andra. Så nu funderar jag bara på tid istället.
Jag ska säga att du drev för länge sedan en business-skola online.
Ja, det
Högdalen stämmer. Högdalen Business School.
Det stämmer. Det började egentligen som ett skämt mellan mig och en kompis som vi diskuterade så här att vi hade gamla barndomskompisar som var jättebra på matte och göra business och räkna ut så här vikter och priser och fram och tillbaks. Men de hoppade ju liksom av redan på högstadiet, så då tänkte vi så här, vad lär de sig allt det här? Det måste finnas någon affärsskola för fifflare någonstans. Så då tänkte vi så här, ja men fan, om det inte gör det så får vi hitta på en egen. Så då hittade vi på Högdalen Business School som, det gick lite långt, jag tror att jag tappade en del, det var precis när jag hade börjat jobba som journalist och jag tappade väldigt många uppdrag för att jag vägrade göra någonting annat än som Högdalen Business School och jag ville bara göra annonser. Det var dock några som gick med på det här, bland annat skateboardmagasinet Edge som fick lägga ner efter det hade blivit för många annonser och de andra annonsörerna som annonserade i tidningen tyckte att det här var inte riktigt det här sunda sportvärderingarna längre utan någonting jättekonstigt.
Har skate någonsin pysslat med så?
sunda sportvärderingar, menar de?
Jag tror att de försökte i alla fall framställa sig så till annonsörer att det här är liksom unga killar främst kanske som gillar friluftsliv och vara ute och skata och sunt leven och allt det här.
Precis, inte så åka bräda, kasta ölburkar på bilar och sniffa lim typ.
Nej, jag tror att de tonade ner de bitarna lite grann. Den dystra verkligheten bakom skatekulturen. Okay. Jag hade bland annat en avhopparskola för aktieägare som jag drev där som hette Anonyma aktieägare. Oklart koncept. Det gick inte heller hem riktigt i alla läger.
Jag tror jag stötte på Högdalen Business School första gången för typ 10 år sedan när jag läste Fabriken som aldrig stänger. Vilket fick mitt pyttelilla huvud att explodera då. Och sen callback för kommentarlyssnare. Jag läste ur den när vi pratade om rätten till lättja för några månader sedan också.
Just det. Vi försökte, det var någon sorts pamflettserie som vi gjorde där. Vi gjorde också en som handlade om hur man latar sig på arbetstid och såna här saker som, jag kommer inte ihåg vad den hette, men jag gjorde en del, försökte göra en del lättsamma budskap av främst Harto Negrits Empire som jag tänkte att men det här är ändå rätt intressant. Det är synd att det bara är liksom marksnördar som läser det här. Det här borde ju liksom ut till allmänheten. Så jag försökte göra lite mer lättsammare. Vi gjorde alla möjliga serier och hemsidor och jättekonstiga saker. Det blev nog lite för konstigt ibland, men det var ändå, ambitionen var ändå att få ut saker som vi tyckte var viktiga till liksom folk som inte läser tjocka böcker på engelska.
Men tid. Vill du säga någonting mer om varför? Eller känner du att du har...
Nej, men alltså det var väl mest... Den främsta anledningen var att jag själv inte hade tänkt på det här alls. Jag stötte på en författare som heter Sarah Sharma som pratar om något hon kallar maktkronografi. Som handlar just om vilka tidsliga maktrelationer som styr människor och platser. Alltså vem är det som bestämmer över min tid? Hur mycket bestämmer jag själv? Liksom, vilken tid köper jag av andra? Hon diskuterar väldigt mycket sådana här saker som tidsligt arbete som börjar bli allt vanligare. Till exempel att man istället för att gå ner till restaurangen själv så ringer man Fodora eller liknande. Och de här typerna av tjänster, det blir bara vanligare och vanligare. I USA är det jättestort, där kan du ju få liksom någon som kommer hem och fixar dina IKEA-möbler. Folk som står och köar utanför konsertlokaler. Det finns liksom 1000 olika grejer. Det var någon sån här, man kunde lägga sin tvätt utanför dörren. Fan, till och med i Sverige tror jag, vet inte om det slog igenom. Man ställer sin smutsvätt utanför dörren och så kommer någon och plockar upp den och lämnar den tvättad senare på dagen. Och att det är liksom, hon tittade på såna här saker ur ett maktperspektiv och liksom sa att ja, men det här är oftast rika människor som har ont om tid som köper fattiga människors tid för saker de antingen liksom inte pallar att göra eller bara inte har tid med. Och att det liksom är just en tydlig maktaspekt i det där.
Och det här går också helt och hållet hand i hand med vad vi talat mycket om i den här podden om gigifiering och så här, för då blir det ju gigjobb liksom. Då har man ju en app där det är, okej, men här finns en liten småsyssla som någon inte har tid med, som de hyr in mig för att göra liksom.
Exakt, jättemånga av de här arbetena är ju gigjobb. Det är ju, sen försöker ju de med olika framgång försöker ju folk organisera sig och fackföreningarna säger ifrån och liksom det blir lite opinion då och då. Det här växte ju, det här fenomenet med särskilt mathemkörning växte ju jättemycket under pandemin. Det fanns ju innan, men det exploderade ju verkligen när folk inte gick utanför dörren i samma utsträckning längre. Så det blev ju medial uppståndelse och det blev, facken började dra öronen åt sig och folk, vissa människor började klaga, började tänka att så här, men det här kanske inte är så schysst, vad har de för villkor de som kör ut den här maten egentligen? Så det är ju verkligen, många av de här tidsliga arbetena är ju gigjobb.
Men jag tänker alltså så här, på någonstans måste man ju eller för 2 veckor sedan så släppte vi ett avsnitt om skolan. Och jag tänker att man kan knyta tillbaks till det i det att så här, det första och viktigaste man får lära sig egentligen från att man går på lekis eller vad fan det nu heter nu för tiden, att så här, den här delen av dagen, den här tiden är inte min. Den får jag inte göra vad jag vill med, utan den måste jag vara på någon annan plats liksom och göra någonting annat som jag inte har valt själv. Och att det är liksom den viktigaste delen i skolväsendet är att, så här, att internalisera, att så här, lämna ifrån sig delar av sitt liv. Liksom.
Jag också, att alltså, sen jag började jobba inom skolans värld så har jag ju märkt en skillnad i hur jag tänker på tid. I det att innan jag började jobba inom skolan så delade jag in, alltså den minsta beståndsdelen tid jag delade in mitt liv i var typ en kvart. Någonting tog en kvart. Och om det tog kortare tid än en kvart, då räknade jag inte med det. Men nu, alltså varje arbetsdag, så talar jag om en minuters eller två minuters intervaller. Det här får ta två minuter. Det här ska ta en minut. En minut kan man göra det här. En minut har jag tid på. Alltså jag har tre minuter. Så det blir mindre och mindre inkrement hela tiden. Vilket jag också tänker är, alltså man kan spara någon slags historisk linje. Så här från tidig modernitet där man liksom uppfann timmen. Men sen så var den tvungen att delas in. Dagen var tvungen att delas in i mindre och mindre delar hela tiden.
Foucault skriver en hel del om det där i övervakning och straff, att det är liksom den här tidsdisciplinen det hämtades från klostren från början, att där hade de väldigt inrutade dagar med bönestunder och vad han kallar att de försökte göra tiden så produktiv som möjligt, och att sen den här disciplinen från klostren fick stå modell för både, alltså, fabriksarbete, skolor och liksom sjukhus, allt möjligt sen. Så att det är, så är det definitivt. Det var också där de utvecklade de första mekaniska uren som var något sånär tillförlitliga, för att de just skulle kunna ha så här, ja, men nu är det dags att be, nu ska vi äta, nu ska vi jobba. Att de hade ett väldigt inrutat schema. Så de har ju liksom tidsdisciplin i samhället i stort, kommer väldigt mycket från klosterliv.
Jag håller precis på att läsa Umberto Ecos I rosens namn, så jag har faktiskt stenkoll på den vanliga dagens kloster. Ja, precis, ja, det är indelat. Det slog mig också när jag läste den. Liksom hela den boken börjar med en genomgång av ett dygn i ett kloster. Liksom, där varje, det är inte riktigt så att det är indelat i, de har inte timmar, utan det är indelat i sex perioder, tror jag. Sex eller sju perioder. Som då är, ja, som har olika namn som vesper och, jag vet inte, latinska namn jag inte har lagt på minnet, men i vilket fall som är 2-4 timmars block eller något sånt där liksom. Det är intressant.
Det där är ju också, timindelningar och sånt, det är ju egentligen helt godtyckligt. Det är ju någonting vi bara kommit överens om. Det har gjorts försök med andra typer av tidsindelningar och andra typer av kalendrar också. Så det är ju rätt intressant att det till skillnad från dygnet som är så något sånär har koppling till någon cyklisk rytm, så är det de här liksom 12-24 timmarna är ju någonting som man bara, ja, men det blev så, någon bestämde att det var så, så var det tillräckligt många som tyckte att det här funkade.
Men för du pratade, vi har läst en, eller jag i alla fall har läst en text som du har varit med och skrivit, och då pratar du om olika rytmer, både cykliska och linjära. Är det, jag var lite oklar på de begreppen, jag undrar om du skulle vilja förklara lite mer vad som innebär. Liksom.
Absolut, jag har hämtat det där ganska mycket från Henri Lefebvre och hans fru som heter Catherine Régulier eller något sånt där. De pratar om, de i slutet på, Lefebvre har ju skrivit mycket om makt och städer och i andra sammanhang, men i slutet så var han väldigt intresserad av tid och rytmer. Och han delar in, liksom, menar att det finns huvudsakligen två typer av rytmer. Det ena är cykliska rytmer som är typ från naturen, typ dygnets skiftningar, årstider, ebb och flod och sådana här saker. Och så finns det linjära rytmer då som är också upprepar sig, men det är liksom människan som har skapat dem, att det är liksom arbetsdagen är en linjär rytm till exempel, så att vi är lediga några timmar på kvällen är en linjär rytm och sådana saker. Så han skiljer egentligen, det är egentligen dumt att prata om naturligt och onaturligt och sånt, men om man vill ha en väldigt enkel förklaring så är cykliska rytmer liksom saker som har med planeter som snurrar att göra, medan de linjära rytmerna är liksom, det finns en början och ett slut, och att det är människor som har hittat på dem. Och sen kan man väl prata om det som jag har kommit fram till när jag har gjort mitt fältarbete, är väl snarare att de här linjära rytmerna håller på att övergå i något nytt som jag som arbetsnamn kallar spekulativa rytmer, att det är liksom att de är inte, men en traditionell arbetsdag är liksom 7-4 arbete, men att det allt mer blir att det här är uppe för förhandling, att ja, det kan vara 7-4, men det kan också vara så att man sitter och jobbar på tåget eller att man sitter och jobbar hemma eller vad det nu kan vara, så att det här är liksom i ständigt, de är inte fasta på samma sätt som de har varit innan, utan det kan vara arbete, det kan vara flera saker samtidigt. som jag ser som den stora skillnaden, som någonting som har hänt med också medieteknologier, gör det möjligt att arbeta till exempel på flera sätt och flera platser än tidigare.
Ja, och att man också kan ha, tycker jag mig märker nu, bland en viss kategori av vänner som har en viss kategori av arbeten, att det kan vara att man kan ha långa perioder av leda på arbetsplatsen där man inte gör någonting alls. Inte för att man maskar, utan därför det finns ingenting att göra. Och sen kan man ha, sen kan man behöva sitta och skriva massa mejl hemma och jobba hemma. Så att allt är liksom kört i en mixer.
Ja, men precis. Det blir så här diffust på något sätt. Att det som man vet aldrig, är det här arbete? Jobbar jag nu? När slutar min arbetsdag egentligen? Nej, kan jag vara ledig nu? Eller kommer det dyka upp någonting som jag måste ta hand om? Så får man inte glömma, det här gäller för ganska få människor. Det är ju fortfarande så, särskilt globalt sett, att så här, amen, folk har vanliga arbetstider och det ser ut som det har gjort tidigare.
Jo, alltså det är väldigt indelat i så här, om man pysslar med, om man måste vara på en plats. Eller jag jobbar som sjuksköterska, så att jag måste, alltså jag kan inte riktigt jobba om jag inte är, eller nej, det är inte ens sant. Alltså tidigare så kunde jag inte jobba om jag inte var på mitt arbete. Men nu kan jag absolut jobba. Jag kan hålla mig, göra olika internet. Jag kan liksom sitta på toa typ och göra olika så här, utbildnings i någon sorts läroplattform, liksom så här internetutbildningar, och jag kan typ kolla min jobbmail hemifrån, och liksom även ett arbete som är så pass bundet till en specifik plats, i mitt fall ett sjukhus, så spiller den tiden ändå ut liksom på att jag kan, alltså så här, att jag kan behöva varva upp. Eller så blanda upp att jag typ kollar på Magic-kort på internet och samtidigt så här, sitter och så här, småjobbar vid sidan av liksom. Och det var det jag tänkte på mycket när jag läste det här med att så här, om att så här, till början så måste man internalisera att så här, den här tiden tillhör inte mig, den här tiden är någon annans. Och sen när man har internaliserat det tillräckligt djupt, då kan man börja bryta upp det, för då kan liksom ens den som man jobbar åt liksom, då kan den fortsätta ta mer tid ifrån en liksom. Utan att man ens riktigt tänker på det. Och det är inte så att jag kan göra samma sak tillbaks eftersom att jag internaliserat det här sättet att tänka på.
Ja, men absolut. Jag läste någon undersökning för ett tag sedan där det visade sig att antalet människor som vaknar mitt i natten för att kolla sin e-mail har ökat liksom exponentiellt på några år. Att det är ju liksom, man vaknar upp mitt i natten och bara shit, det är nog något viktigt mail som väntar. Och jag menar, det är liksom, det är i högsta grad någon sorts arbetstid. Sen bara att använda olika mejlprogram är ju också en form av arbete, eftersom det sänds massa felrapporter och man skapar massa sökhistorik och sånt som kan säljas för pengar och så vidare. Så att, ja, det jag kommer fram till ofta är just att så här, fler och fler saker kan vara arbete. Det är inte nödvändigtvis så att det blir så, men det kan vara arbete, och det är egentligen så ofta maktrelationer som avgör om det blir det eller inte. Och att det här som arbetsdagar till exempel är inte lika tydligt definierade, utan de kan pågå dygnet runt, och det är hela tiden någon sorts maktspel. Liksom, är det här min tid eller är det någon annans? Jag har ju tänkt mycket på sådana saker som pendling till exempel, att det är liksom, varför räknas inte det in i arbetsdagen? Det har ju bara med liksom, makt att göra, med styrkeförhållanden mellan arbetarklassen och kapitalet. Jag menar, de har bestämt att det här räknas inte som arbete, trots att det är liksom, jag skulle tycka att det var lika eller kanske mer självklart att man fick en timme extra för att ta sig till jobbet som arbetstid.
För att inte tala om alla dessa människor som sitter och väntar på att få arbeta. Som väntar på ett sms eller på att det ska dyka upp någonting i en app. Eller som bygger ett personligt varumärke, skriver sitt CV, bygger nätverk.
Absolut, jag menar det här blir ju värre. Det är ju en sak om man är fast anställd någonstans och har en månadslön. För då får man ändå betalt för en viss, man har någon typ av grundtrygghet, men är man typ av springvikarie eller jobbar på uppdragsbetalning, då har man inte alls den här tryggheten, och då är det ju så här massor med tid som man inte kan göra någonting annat med, men man får ändå inte betalt för. Man sitter och väntar på ett uppdrag. Och det där är ju rätt intressant, för att det här uppdragsbetalningen, det är egentligen den form av betalning som arbetare fick innan industrialismen, att man gjorde till exempel stolar och fick betalt per stol, medan så här, gigekonomin bland annat, men även olika typer av andra frilansjobb har ju liksom återinfört det här på olika sätt, att du har inte den här garantilönen, utan, och det är inte ens betald arbetstid när du jobbar, utan du får betalt för att du har, när du har levererat ett visst antal måltider.
Det finns en svinfin dokumentär om hamnen, Göteborgs inre hamn, där de pratar om, alltså den är väl från sent 80-tal tror jag, men då pratar de om så här gamla jobbare som har jobbat på 60, slut på 60-talet var det, på 70-talet, och att få daglönare. Och det känns igen så jävla mycket att så här, de åkte, men då, alltså så här, då fanns det ingen app liksom. Så istället för att sitta hemma i mjukser och dricka, typ, dricka kaffe och få magsår, så åkte folk ner till hamnen, satt och väntade, kom inget jobb, åkte hem. Åkte ner dagen efter, satt och väntade, 5 personer fick jobb, det var 200 personer där, ja, åkte hem igen. Och med den, alltså såhär, en sån extrem bitterhet liksom. Och det är ju, alltså såhär, jag känner ju igen det supertydligt från när jag jobbade i hemtjänsten och var såhär, ja men hoppade in liksom. När jag var, ja, 19-20 år typ. Och nu är ju det livet för jättemånga människor.
Så är det ju, och det här kan ju dessutom effektiviseras väldigt mycket med de olika mediateknologier. Jag har pratat med både folk som arbetar och organiserar gigjobbare som berättar att ofta så har de så konstgjorda brister på uppdrag, att det alltid finns lite för få uppdrag för att det ska alltid finnas en 4-5 bud lediga så att kunderna ska slippa vänta så länge. Så att det är egentligen, man har mycket fler arbetare än det finns uppdrag, och det kan man ju ha för att de inte har timbetalning. Hade man haft timbetalning så hade det inte gått att göra så, men eftersom de bara får betalt för det de levererar kan man ha hur många arbetare som helst egentligen. Och då kan man också garantera att kunden inte behöver vänta mer än 5 minuter på att få sin mat. Så att det här, det är ju det här daglönarsystemet, fast utsugningen har blivit liksom digitaliserad och mycket effektivare än den har kunnat vara tidigare. Jag kommer ihåg, bland de första jobb jag hade var på en flyttfirma på Söder i Stockholm, där man åkte dit på morgonen och så satte man sig i fikarummet, så ropade de upp liksom och kollade vilka som var nyktra typ, och sen fick man olika uppdrag, och liksom hade de inga uppdrag fick man åka hem. Så det var ju också så här, man kunde sitta där en hel dag utan att få betalt. Och det här har ju, hade det varit idag så hade man inte behövt åka dit, utan hade det plingat i telefon i ens app, och sen hade man fått, då hade de kunnat göra det här väldigt mycket mer effektivt.
Så jag vet ju bara hur stress, eller så här, jag har ganska mycket stress kring min telefon liksom, för att, ja, för jag tycker den är stressande liksom. Och så jag blir ju, och jag har väldigt svårt att bara ignorera när det surrar i den liksom. Men då är jag ju inte ens, då är liksom inte min försörjning beroende av att min telefon låter, utan det är bara att det är någon som vill ha tag på mig. Och det är ganska ofta någonting kul liksom, även om det kan kännas liksom, att man, jag kan tycka att det är lite jobbigt att vara ständigt nåbar liksom. Men då, alltså så här, om jag skulle ha ett jobb som kräver att, eller ett gigjobb liksom, där det är en app i min telefon, alltså det är så många saker som skulle få mig att få så extremt mycket mer, mitt stresspåslag skulle vara så extremt mycket större, mitt stresspåslag över att ha dålig batteritid på telefonen hade varit så här liksom exponentiell. Och typ, alltså bara det att jag måste ta tag i allt som händer i min telefon hela tiden. Och sen så bara, okej, nej, men det var typ ett reklammail från XXL liksom. Det var inte ens någonting som jag kan få betalt för, utan det var bara något skit som gjorde att min telefon surrade liksom. Det måste vara så extremt, alltså man måste få ett sånt extremt så stresspåslag hela tiden.
Det, så är det ju säkert. Är ens försörjning inkopplad så blir ju det garanterat 1000 gånger värre. Och särskilt om det inte, jag menar, det är säkert stressigt även om man har haft timlön. Men har man liksom inte den här garantitryggheten ens en gång, så måste det ju vara liksom 1000 gånger värre. Att bara, man måste kolla sin telefon, för att annars kommer man inte kunna betala hyran. Jag menar, det är ju nog, som du säger, det är ju nog stressigt att ibland kolla sin telefon utan att ens hyra står och faller med vad man får för typ av meddelanden. Så är det definitivt, och jag tror att det kommer ju säkert att komma fram väldigt mycket så tråkiga grejer när det gäller hälsa, stress och nivåer och liknande för när det gäller hela gigbranschen. Det är jag helt säker på, att liksom ingen mår bra av att ha liksom både den stressen som det innebär att det plingar i telefoner hela tiden och saknar grundtrygghet. Det måste ju vara fruktansvärt psykiskt påfrestande om inte annat.
Vi pratade som sagt för 2 veckor sedan med Majsa Alelin om skolan, och då pratade vi mycket om hur stor del av uppdraget som är att lära barn till exempel komma i tid. Och jag tänker att det kanske hänger ihop med det som du skriver om och kallar för tidsnormer.
Mm.
Alltså att vi ska etablera en tidsnorm.
Det är ju, skolan handlar ju väldigt mycket om det, och det är som jag sa innan att det är någon grej som man har tagit från klostren där det var väldigt så inrutade dagar med perioder, men det är ju, alltså det är ju en sak som jag minns från skolan att det var liksom väldigt mycket fokus på, då hände det här, och det var verkligen indelat i korta 10 minuters rasten, 20 minuters rasten och sådana saker, att det är väldigt så inrutat om man lär sig den tidsdisciplinen. Det som händer när liksom samhället luckras upp, om man skulle kunna kalla det, är ju att det här blir, alltså de här fasta tiderna kanske försvinner och att det blir hela tiden en förhandling. Jaha, det här brukar vara 10 minuters rast, men tyvärr, jag har gjort en del fältstudier på kaféer, för jag tycker att det är intressant att väldigt många sitter och jobbar på kaféer, men då har jag pratat både med folk som sitter ute och liksom kanske skriver på någonting, eller det är ofta många försäljare som sitter på kaféet och säljer saker. Men jag har också pratat med de som jobbar på andra sidan disken som serverar kaffe och liknande. Och för dem är det verkligen så här, ja, vi kanske har rast idag, men det beror på hur många kunder som kommer. Och är det så att arbetsgivaren märker att så här, ja, men de har ganska mycket dödtid, okej, då får de uppdatera hemsidan eller någonting istället. Så för dem är ju den här strikta tidsdisciplinen som man fick med från skolan kanske helt uppe till förhandling, att det är som ett styrkeförhållande. Jag menar, är man med i facket och vågar säga ifrån och har en fast anställning, jag menar, då kanske man bara, ja, men jag har rätt till 5 minuters rast per timme. Men väldigt många av de här, det är unga människor, oorganiserade, de har inte fasta anställningar. De vet att så här, om jag bråkar och vill ha en rast så kommer min provanställning inte att förlängas. Det gör de ju i många fall inte ändå, men det är så här, då är det ju helt kört om man har liksom, hej, här är min 10 minuters rast, eller jag ska äta lunch i lugn och ro utan att så här brea mackor till gästerna samtidigt.
Och det är ju ännu jävligare än så, skulle jag säga, för att den nya given i skolan är ju inte bara att lära barn från det att de kan liksom gå och tala, att kunna komma i tid och lära sig på 10 minuters rast där, och att det är heligt och man får inte liksom, när de är slut så måste man vara tillbaka och vara produktiv igen. Det är ju att man ska ta nästa steg och lära dem att själva ta beslutet. Ah, nu förtjänar jag 7 minuters rast. Det här ska jag disponera själv. De ska disciplinera sig själva helt och hållet. Så att man har, som vi talade mycket om i det samtalet, självgående men inte självständiga personer.
Mm, mm.
Människor som själva disponerar sin rast för att inte kollapsa av utmattning. Men som har en inbyggd spärr mot att leva bara liksom.
Sara Sharma pratar om ett så närbesläktat fenomen som hon kallar rekalibrering, som handlar om, det finns ett exempel, är så här kontorsyoga, att företaget liksom tar dit någon, det är typ så här western buddhism, de tar dit någon så här, så får man stå bredvid sitt skrivbord och liksom göra olika typer av antingen yoga eller mindfulness grejer och sådär, och att hon det här säljs ofta in som en sorts, alltså förmån nästan, men det hon menar är att liksom att det man gör, det är att så här vänjer folk vid att hantera olika så här tidspress, att olika, hantera olika rytmer, får dem att så här snabbt kunna stressa av för att orka arbeta ännu hårdare, så att det är egentligen också någon form av tidsdisciplinering. Precis samma sak som att de har såna här nästan avgiftningscentraler för folk som är jetlaggade på flygplatser, att man blir liksom inlagd någonstans och får återhämta sig till sin ordinarie tidszon igen.
Men jag tänker att mycket av den här alltså mycket av de här grejerna känns som att de har ena foten i någon så här fritänkande hippie-grej liksom. Och jag tänkte på den här boken av Tim Ferriss, alltså 4 timmars arbetsdag, som är så här, ah, nej, men hur ska jag kunna bara jobba i 4 timmar så här, så himla härligt, så har jag tid att gå barfota i gräset sen, vilket betyder att han har en massa pengar och outsourcar sitt kontorsjobb till folk som tjänar mindre någon annanstans liksom.
Ja, han är ju, jag är ju väldigt fascinerad av Tim. Hans lösning är ju, det är egentligen tidsligt arbete. Han lägger ju ut allting som någon kan göra ungefär lika bra som han själv på andra. Jag menar, i hans bok till slut lägger han ju ut även någon som ringer och ber hans fru om ursäkt för att han liksom inte kommer hem i tid. Så han outsourcar ju allt utom de här 4 timmarna som han pratar om, som består av administration där han liksom ser till att folk gör allt hans arbete. Och sen vet inte vad han skriver böcker och håller föreläsningar eller tränar karate eller vad han håller på med. Han är ju väldigt speciell, men det är egentligen det är en bra illustration av liksom global kapitalism. Där är någon rik snubbe, men nästan alla, till slut så tror jag att nästan alla hans anställda är i Indien, för han kommer ihåg på att de är så här, det är billig arbetskraft där och de pratar bra engelska. Jättebra, då behöver jag inte de här dyra amerikanerna längre, utan jag kan ta folk här. Och så enda problemet är att så här, de är i en annan tidszon, men det visar sig att man kan betala dem för att vara uppe mitt i natten och ringa samtal och ringa och be om ursäkt till frugan för att han aldrig är hemma nu för tiden. Så att, ja, det är ju egentligen, det är ju liksom globala kapitalismen. Man utnyttjar någon i andra delen av världen som kanske inte har något annat val än och ringa Tims samtal.
Alltså det är ett sånt extremt jävla kräkbeteende. Alltså det blev så himla beklämd av att läsa det. Bara, jävla as alltså.
Han har ju skrivit en bok som heter 4 timmars kroppen också, som är väldigt speciell. Med olika tips om hur man blir riktigt, en riktigt bra man. Det är väldigt, grabbigt.
Självklart hamnar det i någon sån självförbättringsskit också.
Oh ja.
Apropå den globala kapitalismen. Kolonisering av tid skriver du lite om också.
Ja.
Vill du utveckla?
Ja. Det är ett jättegammalt fenomen egentligen. Man kan ju se egentligen elden som en typ av kolonisering av tid. Att man gör en tid som inte var tillgänglig innan helt plötsligt tillgänglig. Att man till exempel kan bo längre norrut. Man kan vara vaken och vara produktiv några timmar extra om dagen. Det blir mörkt men man tänder sin eld och man har facklor och sådär. Så det är egentligen att man koloniserar en tid som man inte har kunnat arbeta innan. Och det är ju, det finns ju bra och dåliga saker med det också. Jag menar, sommartid, vintertid är ju ett exempel på att liksom göra samhället mer produktivt under vissa perioder genom att så här, kolonisera tiden på ett nytt sätt. Men jag menar, det är liksom inget uteslutande negativt heller. Jag menar, när elektriska lampor och sånt blev vanliga så började folk till exempel läsa tidningar och böcker på ett annat sätt. Att arbetarklassen började läsa mer när man kunde sitta uppe senare på kvällen i liksom lampans sken.
Amfetamin ledde till häftigare rave.
Amfetamin är ju definitivt en typ av kolonisering av tid. Så det finns ju både kolonisering av tid och kolonisering med tid. När man koloniserar med tid är det mer att man inför någon tidsregim som man tvingar andra människor att hålla sig till. Till exempel har vi den här Greenwich Mean Time som gäller liksom stort sett hela världen håller sig till. Det är ju liksom några länder i väst som har bestämt att så här ska tidszonerna se ut och här är uppdelningen och sen... Var det väl Hugo Chavez som ändrade en kvart bara för att jävlas med världssamfundet? Men det finns ju olika, jag menar, öppettider och jag har ju studerat också shopping malls, särskilt Triangeln här i Malmö. Och där har de ju, det är ju också en form av kolonisering att man, där har de liksom inga klockor eller inga tidsangivelser alls. Utan där koloniserar man liksom genom att så här, folk ska sluta tänka på tiden. Så det finns inte en enda offentlig klocka på hela köpcentret.
Fascinerande. Är det samma i typ Entré och Caroli? Och...
Entré är ju tomt överhuvudtaget. Så det, men det, allt det här följer egentligen... jag kommer inte ihåg vad han heter, Friedman någonting, som han designar kasinon. Och har skrivit någon så här jätteinflytelserik bok om hur man ska... designa kasinon för att folk ska sitta och spela liksom, och inte kolla på klockan och glömma bort tiden. Och en grej är just att ha inga klockor någonstans. ha liksom täck för alla fönster så folk inte ser vad det är för tid på dygnet eller vad det är för väder. Så är det också på delar av triangeln, inte hela men delar av triangeln är verkligen så här. Man ska inte ha skarpa kurvor utan det, allting ska vara liksom vindlande gångar för att folk inte ska stanna upp och vad är jag på väg någonstans egentligen, utan man ska liksom flyta genom lokalerna. Man har en del centrala funktioner som toaletter så långt in och svåra att hitta som möjligt, så man ska vara tvungen att gå förbi affärer, så många affärer som möjligt på väg dit och tillbaka. Och det här är ju också, det är en superkolonisering av den här tiden, att man inför egentligen en helt annan tidsregim än i övriga samhället. Och i stort sett alla köpcenter, eller väldigt många köpcenter, följer den här casino-designen. Det finns en superintressant bok som heter Addiction by Design av Natasha Dove-Schüller, tror jag hon heter, som har skrivit just hur kasinon är designade för att vara så produktiva som möjligt. Och då använder man bland annat det här, liksom den egna kasinotiden, eller vad man ska kalla det för.
Just det, alla Clas Ohlson byggdes ju om till helvetes...
katakomber.
Ja, helvetes katakomber ganska nyligen.
Ja, men det är samma tänk. Det är en del, alltså många stora butiker, att det är så här, man ska inte bara kunna gå in och liksom köpa ett paket mjölk och gå ut igen, utan man ska vara tvungen att gå igenom hela affären. Och köpcenter är extrema på det sättet i många fall, att det är, som tar en, om man åker ut till Emporia här i Malmö, så är det ju extremt mycket kasinodesign över det. Det är så här långa gångar, labyrint, det är svårt att hitta. Vad är toaletten? Ja, då är det liksom i en änden av den här labyrinten där man så här, det känns, om man tittar på kartan, som att det ska ta 2 dagar och komma dit.
Men ibland så krockar tidsnormer, skulle man kunna säga så. Du skriver om jitter.
Absolut, absolut. Ja, men så är det ju hela tiden att det är, och det är det som jag tänker är nytt, mycket på grund av mediateknologier, att det dyker upp massa konkurrerande tider hela tiden, att så här, ja men det här kan vara fritid, det här kan vara lek, men det här kan också vara arbete, och att det hela tiden är ett maktspel som avgörs av sig styrkeförhållanden. Och jag menar, ju tryggare man är, desto större har man inflytande, har man över tiden, och desto mindre jitter, vad man ska kalla det, blir det. Men jag menar, tänk en så här uppdrag, någon som saknar anställningstrygghet helt, kanske jobbar på uppdrag och liksom, så ringer det från barnens skola, det uppstår jitter där, och liksom, då vet de att okej, jag måste svara här men jag kommer förlora pengar. Medan för någon som har till exempel, det jittret uppstår inte på samma sätt om man har liksom fast lön och säger bara jag måste ta det här samtalet, och det kommer inte innebära att jag inte kan köpa mat idag, utan det är liksom någonting jag kan göra. Men absolut, jag har ju snott den här termen jitter egentligen från en amerikansk forskare som jag också glömt vad han heter nu, men han har studerat musikstudios. Och nästan alla liksom instrument och apparater i musikstudier innehåller klockor. Och när de här klockorna av något skäl hamnar i osynk, så kan det uppstå liksom faktiska störningar, att det typ börjar tjuta och grejer. Och det, allt sånt kallar han jitter. Och jag tyckte det var så här, ja men det är en sånt skönt ord. Så jag tänkte så här, men det här kan väl få beteckna alla typer av så här tidsstörningar, när olika typ tidsregimer hamnar, liksom krockar med varandra. En av mina platser för fältstudier är centralstationen, som är som motsatsen till triangelns köpcentrum, med att det finns inga som helst tidsangivelser på triangeln, så är liksom centralstationen bara bombas man av så här olika tidsangivelser, särskilt om man har typ en klocka som berättar att tåget är försenat, någon ropar ut det är någon på spåret mellan Lund och Malmö, det är försenat. Där blir det jitter hela tiden, för att folk ska passa, nästan alla som är på centralen har tider att passa, och när de här tiderna inte går att passa så uppstår det ibland totalt kaos.
Också en stor del av ens arbetsbeskrivning, men en viktig del av ens arbetsinsats som lärare är att begränsa, förhindra, förutspå och förkorta gitter av alla slag. Ja. Liksom. Ja.
Men hur är det med dina elever? När jag började i skolan så upplevde jag också att barn vägrade lära sig klockan, alltså som en motståndshandling, därför att de förstod att de skulle bli ansvariga för sin försening på ett annat sätt.
Jo. 100%, absolut. Att man antingen låtsas att man inte kan klockan, låtsas att man kan klockan sämre, vägrar att lära sig var det finns klockor, Men du vet ju att det finns en klocka du vet, ovanför ingången. Nej, vi glömde. Ja, okej. Okay. Du vet, alltså, hela tiden. På ett sätt som är förtjusande uppbyggligt, skulle jag vilja säga.
Det låter ju jättesunt. Jag försöker ju lära mina barn klockan och det är så här... barn nu för tiden förstår inte de här liksom med visarna. Det är en sak att lära dem digitala klockor, men de här stora... Så att det är liksom... Jag tror man inte pratar om det på samma sätt som när jag var liten, så fanns det ju bara sådana klockor. Det var ju liksom på skolan, det var ju timvisare och minutvisare som gällde. Liksom. Men det är på väg bort, verkar det som.
Jag lärde mig inte klockan för att jag var 13. Jag vägrade. Jag förstod inte varför jag skulle. Utan jag var tvungen att ha... Om jag skulle till tandläkaren till exempel, så kom jag ihåg ända upp i... Kanske 12. Men upp i högstadiet i alla fall så var jag tvungen att be... en vän ställa ett larm på mobilen sen, för att jag kunde inte klockan.
Just tidsangivelse är ju egentligen också en maktutövning i sig. Inom mediaforskare brukar vi vara ganska fascinerade av det här fenomenet autopositionering, att så här, ens mobiltelefon ger hela tiden iväg signaler som berättar exakt var man är i rummet, så att någon vet hela tiden precis var man är någonstans. Men det här hände ju när det gäller tid egentligen på typ 1300-talet, när man började sätta upp stora klockor på typ kyrkor och rådhus och liknande. Då blir ju liksom alla människor placerade någonstans i tiden. Från att ha varit som förmiddag eller liksom en viss dag, så blev man helt plötsligt var det som 14 och 23. Mm. Så det är ju i sig egentligen ett sätt att liksom... positionera folk, vare sig man vill eller inte, så är man placerad någonstans i tiden.
Så fort det finns en sån klocka så kan man inte riktigt komma undan det. Alltså då är man intvingad i det rutnätet liksom, någonstans.
Vi har tassat lite på disciplin genom tid nu. Och jag har funderat på stöld av tid som disciplin. Alltså vi vet alla att arbetstiden är någon typ av tidsstöld. Det är inte en helt ny spaning att Arbetsförmedlingens många sådana meningslösa disciplinära instanser egentligen bara är en stöld av tid. Jag har också funderat lite på om stölden av tiden är liksom, om det inte är en konsekvens utan att det är själva kärnan i till exempel fängelse eller samhällstjänst. Alltså eftersom vi vet att det inte förekommer någon meningsfull rehabilitering och man gör inte egentligen samhället någon tjänst, utan straffet är stölden av tiden.
Absolut, det är det ultimata straffet, att liksom ta, jag menar, livstidsfängelse, att ta liksom resten av ens tid, för resten av livet. Så är det ju absolut. Det är ju så vi bestraffar människor i västvärlden i alla fall, genom att så här stjäla, du blir av med tid.
Och här finns det väl också någon förändring att spåra över tid. Ironiskt nog. Nej, men alltså man kollar, liksom vi steglar och pryglar ju inte människor längre, men man sätter folk i fängelse. Så det har gått från smärta till tidsstöld som ett som statens val av disciplinär åtgärd.
Och här är ju liksom det, vi har ju inte dödsstraff här längre, utan här är det ju liksom, och där förkortar man ju, det är ju också någon typ av tidsstöld att man helt enkelt förkortar den tiden någon har kvar. Men annars är det ju definitivt så. J.J. Ballard har skrivit en novell som heter, där jag snott namnet ifrån till min avhandling, som heter Chronopolis. Som handlar om ett framtida samhälle där de har förbjudit klockor för att de tycker att det är liksom det är ett övergrepp att liksom mäta hur lång tid det tar till exempel för någon att göra någonting. Det är liksom, det är inte schysst, så att de har förbjudit alla klockor förutom på ett ställe, och det är i fängelser. Det är det enda stället som fortfarande finns klockor, för att göra det här straffet värre, för att där är det liksom, det här är brottslingar, deras tid kan vi mäta, och de ska också hela tiden se hur mycket som tas ifrån dem.
Det är som, jag har en kompis som jobbade på bandet på Volvo, och han pratade mycket om när det kom så olika tidsstudiemän. Det känns som en extremt sån dystopiskt arbete. Men så bara, okej, men hur lång tid tar det för er att skriva i den här muttern? Liksom? Vart kan vi dra i det? Och att folks instinktiva reaktion var att maska sönder och samman. Bara, det kommer ta hela förmiddagen för mig att skriva i den här muttern. Jag vet inte hur man gör. Bara för att de inte skulle liksom dra upp arbetstempot för dem. Och sen tänker jag på en annan sak som är så här, som tydlig och fin motståndshandling på jobbet som sker, som är en, så här, en pågående konflikt på många arbetsplatser. Och det är så här, vem kan ställa om klockan? att så här, kan man ställa om klockan som finns ute på arbetsplatsen så att den visar, så att den går lite före, och sen ställer man om klockan i fikarummet så att den går lite efter, och sen kommer ens chef och ställer om de här klockorna så att det blir tvärtom igen liksom. Och sen står det en så här pågående konflikt så här, om de här 5 minuterna här och 5 minuterna här, som gör att man får 10 minuter längre rast liksom.
Jag kommer ihåg mitt första jobb på lager. Där var det ju så här, vi hade stämpelklockor, och det var ju alltid, vi turde sig om och liksom stämpla ut för hela gänget. Så gick alla liksom, när chefen hade försvunnit så började folk droppa av. Så var det någon som fick vara kvar och liksom stämpla ut alla med korten. Men det där är superintressant. IP Thompson skriver ju om det här i den här, jag glömmer både vad alla författare och alla böcker heter nu, så att era lyssnare kommer att så här klaga efteråt. Men han beskriver ju hur tid växer fram som under industrialismen och vilken roll det spelar. Och han skriver ju om att i början så hade ju arbetare inte egna klockor, för klockor var ganska dyrt på den tiden. Och då fanns det ju liksom, då var det ju så här fabrikens klocka som gällde, och det fanns inget sätt att kontrollera det här, utan det är så här, klockan var vad chefen sa, och liksom där gick det ju åt andra hållet, att de bara, nu drar vi tillbaka sen, medan de är ute och käkar så drar vi tillbaka så här 20 minuter för vi har mycket att göra idag. Och det fanns ju liksom ingen, det var ingen som hade en egen klocka som bara, men hallå, den är faktiskt 4 nu, vi har slutat, nej, den var liksom vad chefen sa att den var. Och det han menar händer är när arbetarna köper egna klockor, att ja, de kan kolla det här, men de köper också hela det här tidssystemet. De köper hela tiden, okej, vi kan göra motstånd, men vi har köpt den här disciplineringen. Så han menar att det var väldigt dubbelt det här, att de skaffade egna klockor och då helt plötsligt har köpt den här abstrakta tidsenheterna.
Det är som när gruvägare, när man, det finns någon term för det här som jag naturligtvis har glömt bort, men när man vägde hur mycket malm folk hade liksom grävt ur gruvan, och att man hade en sån extremt korrupt våg, alltså gruvvägen hade en sån extremt korrupt våg. Det är i princip, eller ja, det är ju precis samma sak liksom.
Absolut, att det är någon som har en teknologi som går att manipulera som ingen annan kan kolla. Så det, och man kan ju tänka sig, om det är så här, klockan på fabriken, vågen på gruvan, hur många saker som styr våra liv idag har vi egentligen koll på och kan manipuleras av andra som vi idag kanske inte har en jävla aning om att de blir manipulerade ens en gång.
Och sen så nästa steg, när vi får dem presenterade för oss som våra egna, hur ofta är det egentligen så att vi bara lär oss och disciplinerar oss själva liksom?
Som telefonen, när man bara, ja, du får en rolig dator som du kan kolla på så här olika, kolla på videos där olika apor typ kastar bajs på yuppies typ. Samtidigt som att det ger dig möjligheten att arbeta dygnet runt och vakna mitt i natten.
Precis, man får inte ens en dator. Du får köpa den till förmånligt pris här från jobbet. Sen bara, oj, här sitter jag en lördagkväll och svarar på mail som inte jag har med i fredags. Så är det ju absolut. Och jag menar, jag tänker bara på alla jävla appar och skit man laddar ner, där det står så här långa kontrakt som man är meningen att man ska läsa igenom, där det står vad de gör av informationen de samlar in. Alltså hur får man, det finns ju så här rätt omfattande forskning att det är liksom, det är i stort sett ingen som läser de här kontrakten, utan man scrollar tills det dyker upp en så här acceptera ruta och sen går man vidare. Och jag menar, där man skulle ju kunna, jag vet inte, jag skulle kunna bli lurad till i stort sett vad som helst, tror jag, när det gäller sådana saker.
Så i stort sett all vaken tid är produktiv. Men hur är det med sömnen egentligen?
Alltså den blir ju, jag har ju också börjat kolla mer och mer, jag har blivit mer och mer intresserad av ju längre jag hållit på om kroppen som, jag har ju den här klockan ingår i undersökningen, att det är liksom, den kopplar på något sätt upp mig, min kropp till liksom arbetsplatser och liksom nätverk och liknande. Och den här klockan och även mobiltelefoner, finns ju massa olika sömnappar och liknande som just meningen ska göra liksom sömnen mer produktiv, att man ska vakna upp mer utvilad och liknande. Och det är lite som många av de här grejerna påminner om det Sarah Sharma kallar rekalibrering, att man ska liksom man ska kunna ta igen sig och liksom komma tillbaka som bättre arbetskraft dagen efter. Det är liksom reproduktion av arbetskraft i ordets liksom mest bokstavliga betydelse. Så är det ju, jag menar, så är det ju, jag menar, det där vi pratade om förut, att fler och fler människor vaknar upp mitt i natten och kollar e-mails. Det är också liksom, jag menar, det är på något sätt den här klockan som också mäter kroppstemperaturer, kroppspositioner, kaloriförbrukning, hjärtrytmer och allting. Det är liksom det blir ju någon typ av så här total maktutövning över liksom alla ens kroppsfunktioner. Det finns en jätteobehaglig app som heter Andas som så här slår på då och då, som så här visar någon sorts här blomma som öppnar och stängs, om det är meningen att man ska liksom sätta dig ner och fokusera på din andning. Och sen kan man så här gå in på telefonen och få det här utvärderat sen. Och allting bygger på någon så här mindfulness. Jag brukar kalla sånt nyandlig managementfilosofi. Att det är liksom man snor lite så här grejer som kanske är sunda någonstans i början, och så gör man det till någon sorts så här, business-grej av det. Men det är alltså, det blir ju, jag menar, det är ju nästa steg att ha en sån här klocka. Jag menar, ytterligare steg är när de här, man har såna här augmented reality-glasögon och går omkring på stan och får liksom en sponsrad version av Malmö för sina ögon, och de läser av ögonrörelser och liknande.
Billigare att köpa reklamplatser där kanske i förlängningen.
Jag tänker att det kommer finnas som på Spotify, att man har ett premiumkonto där man slipper reklam om man betalar 300 spänn i månaden, men att det finns här billigare varianter där så här, kan dyka upp vad som helst.
Det är något försäkringsbolag som erbjuder reklam hemma till studenter, därför att de sitter uppkopplade på Zoom. Så det är en superbra reklamplats. Så då får du billigare försäkring om du har den här försäkringsreklamen hängande bakom din rygg.
Så jävla dystopiskt. Men jag tänkte på en annan dystopisk sak med så här, med klockor som mäter allting. Och det är så här, när man ska försöka sjuka sig från jobbet och ens chef bara loggar in på någon dator och bara, nej, din kropp fungerar optimalt, du är inte sjuk, kom in liksom.
Det är alltså, ja, det där blir ju bara, det har ju varit, jag läste en artikel om en amerikansk företagsledare som var på Ibiza på något poolparty. Eftersom de var i poolen hela tiden, så ingen ville simma omkring med plånboken. Så då fick de möjlighet att operera in sådana här små chip som man har på typ hundar och katter, som man kunde blippa i baren. Och han tänkte ju direkt, fan, det här ska jag införa på jobbet hemma. Mina anställda ska ju ha chip så att de kan liksom öppna dörrar och logga in på datorer, betala på kaféet på jobbet och sådana här grejer. Och jag tror att det var någon, jag vet inte om det var just hans företag, men det var någonstans som facket sa att men det här är ju fan inte okej. Och fick rätt då, för att säga okej, transplantera in saker var fortfarande ett litet steg för långt än så länge. Men däremot så här liknande, klockor och sånt vet jag att också facket, det var någonstans, jag tror det var skolbiblioteken i Chicago någonstans, att där krävde arbetsgivaren att de skulle ha klockor på sig som mätte olika saker, steg, hur de rörde sig, allt möjligt. De skulle dessutom varje fredag logga in på någon hemsida och berätta liksom hur de hade mått, om de varit sjuka, känns sig stressade och deppiga och så här. Och där gick facket också till domstolen och sa att men fan, det här är integritetskränkande, det är inte okej. De förlorade, för där tyckte de att men det är ju fan slut, jobba någon annanstans om det inte funkar. Så att ja, men vad som helst kan hända.
Ja, men det är precis som du har varit inne på flera gånger. Det handlar bara om styrkeförhållanden.
Ja, absolut.
Är facket tillräckligt starkt för att stå emot, så blir det inte. Och är de inte det, ja, då får man leva med den här jäkla klockan. Liksom.
Så är det ju. Jag menar, det finns ju, det var väl Amazons lagerarbetare som också hade såna klockor som bussade till när de företaget sa själva att det är för att hjälpa dem hitta på lagret och såna här grejer. Men det var verkligen så här, det verkar som du har stått stilla länge. Letar du efter någonting? Det var liksom den typen av meddelanden. Och det, jag menar, det är som du säger, det är ju bara styrkeförhållandet. Hade de här varit så här starkt organiserade, så hade ju facket bara, det här går vi inte med på. Men eftersom man kanske, många som har den typen av jobb kanske inte ens har en anställning och än mindre en facklig organisering, så är det ju liksom, där är ju bara, ta på dig det här eller dra.
Jag tänker på den här filmen Battle Royale. Den japanska, där de har såna själv eller halsband på sig som sprängs om de bryter mot spelets regler. Och då är det något gäng så datanördar som petar in, river sönder sina tröjor och petar in under så att den här inte ska känna deras puls. Att det kommer kunna bli en så här motståndshandling mot den här övervakning av ens kroppsfunktion hela tiden. Man bara lägger något under så att man inte kan mäta och klockan tror att man är död. Typ.
Och det galna med det här är ju att så, det är en sak när det sker genom tvång. Men jag har ju märkt hur beroende jag blir själv av den här klockan. Det, hela tiden det här tävlingsmomentet. Så här, har jag rört mig tillräckligt mycket idag? Så här, hur är min puls? Så att man börjar tävla med sig själv. Och så helt jävla frivilligt. Att det är liksom... Och att man får typ, det är den här liksom nudging som det kallas, att det är liksom lite så här, du kanske borde göra så här. Det är liksom inte ens, man kommer kanske inte ens att behöva tvinga människor att ta på sig sådana här armband och kanske inte ens operera en chip, utan det kommer vara så här, du får rabatt på ICA om du har gått ett visst antal steg. Vilket är liksom, det är inte ens påhittat, det finns en sån rabatt. Det finns tävlingar, jag har sett tävlingar på jobb där det är så här, ja men gå med den här utmaningen och på det här armbandet, alla som går 15 000 steg får någon typ av symbolisk gåva av företaget. Och det är ju min, då blir det ju liksom, nej, vi har inte tvingat någon till det här, utan det här är ju bara en rolig tävling, en rolig lek vi har på jobbet. Jag menar, jag har inte ens någon arbetsgivare, så jag gör allt det här frivilligt, jag tävlar med mig själv, jag liksom utvärderar mig själv hela tiden. Jag har inte en jävla aning om vad som händer med den här informationen, vad Apple gör med den, utan jag bara, fan vad fett, så här, nu har jag slagit rekord här. Och...
Det här är varför jag kategoriskt vägrar ha social media. Och så här, bara, för ett tag så funderade jag på om jag skulle skaffa Instagram, och sen så var jag så här, nej. Nej, det vill jag verkligen inte. För det enklaste sättet att inte vara beroende av heroin, det är att inte börja med heroin. Och jag tänker precis
bara
på samma...
Bara lite grann heroin, bara lite heroin, ja, men alltså, på tisdagar.
Ja, men precis. Jag tänker att det är precis likadant med social media. Det är liksom en, eller med väldigt många av de här apparna. Det är liksom en, det är en app som är utvecklad för att jag ska bli beroende av den. På samma sätt som att köpcenter och kasinon är liksom... designade för att jag ska gå vilse i dem och liksom stanna så länge som möjligt. Alla appar är ju till för att jag ska sitta med dem så mycket som möjligt, och framförallt de här apparna som bara är så här, ja, kolla vad dina kompisar har för sig, eller så här, hitta folk som är bättre än du så att du mår dåligt på internet typ.
Ja, alltså i det avseendet så då är jag liksom värsta sprutnarkomanen. Jag har ju liksom allt sånt där. Och sen kan jag ju skylla ibland på att men det är en del av min forskning, men jag skulle ju ha de här sakerna säkert ändå. Och alla såna här integritetsövergrepp och liksom kontrollgrejer köper jag ju liksom med glädje. Jag kommer ihåg att så här, den första telefonen jag fick som man kunde låsa upp med fingeravtryck, att jag kanske var skeptisk i en halvtimme, sen bara, fan det här är jävligt smidigt. Tänk om det var så här på ICA, att jag bara kunde liksom trycka min tumme istället för att hålla på med kontokort. Fan det här är ju, jag vill ha det här på flera saker. Sen kom nästa steg, nu känner den igen mitt ansikte, fan ännu bättre. Och jag är ju bara, jag är som helt korrumperad när det gäller sådana, jag bara, ah, fan vad smidigt. Och jag har ju ingen aning, jag menar, och liksom ansiktsinkänning, det är ju rätt obehagligt egentligen. För ett fingeravtryck, det kräver ju ändå en aktiv handling, att jag som faktiskt trycker dit min tumme någonstans.
Eller att någon annan tar din tumme
eller
och trycker dit
den. Eller någon annan tar liksom, skär av mig tummen och låser upp dörrar som... Men jag menar, sen kamera som känner igen mitt ansikte, det kan ju sättas dolt någonstans. Jag vet inte vem som läser av det. Sen blir det som, vad heter den där Travolta-filmen? Face Off, att till slut någon tar mitt ansikte och klistrar på sig själv. Men det är ju en jävligt obehaglig form av övervakning egentligen. Att, och jag vet inte, hur många andra företag har Apple sålt mitt ansikte till? Det kan ju vara hur många som helst.
Jag läste Jonathan Crary's 24/7. Och så läste jag Bifos Heroes samtidigt, vilket gör att jag inte alls kan koppla påstående till författare, utan lyssnaren får gissa vem som är skyldig till påståendet bara. Kanske är det jag. Men någon av dem skriver mycket om sömn, kanske båda, om sömnen som den enda improduktiva tiden. Och framförallt kanske om striden om den improduktiva tiden. Och någon av dem påstår då att i USA så har genomsnittssömnen minskat från 9 timmar till 6 timmar per natt på en generation. Och det är en väldig stöld av tid. Den är i konstant omförhandling så att säga.
Absolut. Jag tror att det är Crary. Jag har inte läst Bifo, men jag känner igen det där. För Crary, det är en favoritbok. Och så är det ju säkert definitivt. Och man ser också att det här... Det uppstår liksom nya arenor för tidskamp, att det finns någon sån här rörelse, jag vet inte hur stor den är, men som heter någonting med 5 AM Club, som handlar om att man ska gå upp jätte jättetidigt på morgonen, för att då har man liksom en egen tid som man kan förfoga över själv. Man blir inte störd, det är ingen annan i vaken, det är ingen som mejlar så dags och så vidare. Vilket innebär att man antingen får sova jävligt kort eller får gå och lägga sig 7 på kvällen eller något sånt.
Mm. Och det är antagligen ingen slump då att till exempel den amerikanska militären är så överintresserad av till exempel den typen av flyttfåglar som kan vara vakna en vecka i sträck, utan det är i allra högsta grad relevant för militär och för kapital.
Absolut, jag menar amfetamin är ju, blev ju riktigt stort. Det var väl under första världskriget för att folk inte skulle ligga och sova i skyttegravarna. Så det är ju alltså att kontrollera sömnen på det sättet, är ju, det har ju militären säkert alltid varit intresserad av. Och sådana saker som handlar om att effektivisera soldater kan oftast användas för att effektivisera arbetare också. Och det där är ju egentligen... Det är ju egentligen det som rekalibrering handlar om också, att man ska så här, hur ökar vi tempot utan att folk liksom blir sjuka? Jo, vi får ha den här yogan på fredagar, eller vi får ha de här jetlagrummen där vi lägger in internationella affärsmän i någon sorts spanläggning så att de kan vara produktiva 2 timmar senare. Så det är ju egentligen det handlar om också. För jag menar, om man bara ger folk amfetamin så ballar det ju säkert ur rejält förr eller senare. Så man måste ju ha de här liksom. Hur rekalibrerar vi människor?
Det kanske är så man mäter långsiktighet i en rörelse eller i liksom en organisation. Att så här, för alltså, långsiktigheten för soldater i första världskriget var ju inte jättelång. Liksom. Bara, men okej, du kanske klarar det över värnet om 2,5 timme och sen så är du död typ. Eller så hänger du typ och blir sönderskjuten i taggtråd, eller så dör du när fienden skjuter artilleri på dig. Men jag tror det var Bellingcat som gjorde ett, där de analyserade beslagtagna IS-vapen. Och då upptäckte de att väldigt många av de här AK-klonerna som IS använde hade en liten ficka på kolven. Där man hade, ja, där man helt enkelt hade amfetamin. Så man fick man gick med, så fick man så kinesisk liksom AK-klon och så mycket amfetamin man ville, men ingen fredagsyoga.
Nej, de kanske skulle införa någon typ av rekalibrering. Jag vet inte.
Racka chacka. Vi snackade under vår lilla paus lite om tid och genus, tid och kön. Har du lust att upprepa dig, Fredrik?
Ja, men absolut. Jag märkte rätt snabbt när jag började läsa vad andra skrev om tid att det var väldigt stor. För det första är det väldigt många fler kvinnor som skriver om tid än män. Och de män som skriver om tid skriver ofta om att allting går mycket fortare, allting är liksom, särskilt medieforskare, internet har gjort att allting, avstånden krymper, allting går jättefort, allting händer samtidigt och så vidare. Medan kvinnor har mer perspektivet att så här, nej, det går inte alls mycket fortare, utan det som har hänt här är att jag både har ett jobb och sköter om hemmet, och att det liksom har, allt, saker går snarare jäkligt långsamt än mycket fortare. Och bara en sån sak som att så här, ja visst, internet har kanske sparat massa tid, men alltså tvättmaskinen, där snackar vi om en maskin som har sparat tid. Men eftersom det som handlar om den, vad man skulle kunna kalla den kvinnliga sfären, så får det inte alls den typen av uppmärksamhet som liksom tidsbesparare.
Precis, och också skillnaden mellan produktivt och reproduktivt arbete, eller hur?
Absolut.
Att det finns en sån jätte... Att allting som effektiviserar produktivt arbete får hög status och mycket uppmärksamhet inom manlig forskning.
Absolut.
Men det som sker om den reproduktiva sfären får inte alls samma status eller uppmärksamhet.
Absolut, och det är ju, Sarah Sharma har ju ett klassiskt exempel när hon visar hur att man kan tänka både ur rumsliga och tidsliga perspektiv. Hon tar den här klassiska grekiska agoran som ett exempel, där det står några fria män och diskuterar filosofi. Och menar då att den här fria platsen hade inte varit möjlig om det inte funnits människor, slavar och kvinnor som skötte markarbete som la tid. Så att deras tid som de blir bestulna på gör den här platsen möjlig. Så bara genom att titta på liksom saker ur ett tidsligt perspektiv så uppstår liksom en annan typ av maktordning. Och det är väl egentligen samma sak som om man tittar på, jag menar, vi diskuterade ju också om hur olika rum var intressanta för politiska rörelser runt millennieskiftet med Reclaim the City och liknande. Att så här, man kan ju titta på det ur det perspektivet också. Så här, vad är ett offentligt rum värt om man inte har tid att vara där? Och liksom, vem har tid att vara där? Vem har tid att liksom tillbringa 3 timmar med att snacka filosofi eller, som vi sa också, spela in en podd? Alltså det är ju också någon typ av maktposition att man överhuvudtaget har den tiden.
Jag undrar, jag tänker att så här, svaret på både vad man gjorde för att ta tillbaka rummet, det vill säga så här, man tog en gata och sen så hade man fest liksom. Och det känns som att samma grej skulle kunna appliceras på tiden, att man bara avsätter en tid och sen så har man stor fest liksom.
Absolut. Jag läste i ett helt annat sammanhang, jag var inne på olika typer av intervallträning. Så stötte jag på en person i något sånt internetforum som sa att så här, jag har börjat göra min arbetsdag till intervaller. Han utgick ifrån det här klassiska Tabata-protokollet där man liksom gör 8 ronder och sen när man tränar så är det några sekunder. Men han delade in 2 timmar i 8 ronder med så här 10 minuters pass och 5 minuters vila mellan passen. Och så skrev han upp så här 10 saker han ville ha gjort på jobbet. Och så gjorde han första grejen i 10 minuter, eller 8 grejer, förlåt. Första grejen i 10 minuter, andra grejen i 10 minuter. Och sen hade han avverkat de här grejerna på 2 timmar. Och så sa han att så här, jag får mer gjort än någonsin på de här 2 timmarna än vad jag brukade få på hela arbetsdagen. Så han körde det här varje dag i 2 timmar. Och så satt han och spelade nätverksspel resten av arbetstiden.
Det fanns ju en, jag minns inte vad det var för, jag tror att det var ett äldreboende i Göteborg. Där det var en, där de gick ner till 6 timmars arbetsdag. Som ett experiment liksom. Och det gick svinbra. Det var ett jättelyckat experiment. Det blev alltså mindre, det blev billigare att driva, mindre sjuktimmar, personalen mådde bättre, alla mådde bättre. Vad händer? Jo, då kommer det en så här moderat kommunpolitiker som bara skriker att så här, det här borde vara olagligt. Bara så här får man inte hålla på. Vad fan är det här för sorts forskning egentligen? Bara som en så här rent så här luthersk disciplinär, så här, bara nej, bara de knegarna, de ska hålla käft och jobba. De ska inte hålla på med så här, hitta på en massa nya så här kommunistgrejer typ för sig.
Det finns en helt fantastisk studie som heter någonting med, och jag, även den här såklart, kommer jag inte ihåg vem som har skrivit det här, vad den heter. Men den handlar om så här, rätten att ta kisspauser på jobbet. De har studerat liksom, under vilka omständigheter får man ta rast och vilka får man det inte. Vad finns det för motståndsstrategier och allt möjligt sådana här saker. Och deras forskning kom fram till att så här, för arbetsgivarens skull så spelar det egentligen ingen roll hur det här såg ut så länge de fick bestämma. Så länge liksom kontrollen var på deras sida så var det egentligen skitsamma när det gäller produktivitet och sådana saker, om de fick ta raster när de ville, om de fick jobba in raster eller, alltså, ingenting spelade egentligen någon roll. Det viktiga var att de kunde kontrollera det här, att de kunde bestämma.
Det är väl därför man alltid ska vara lite misstänksam mot den socialdemokratiska genren av argument som är så här, ja men det ökar produktivitet eller ja men 6 timmars arbetsplats, då får man egentligen mer produktiva arbetsplatser och bla bla, utan man måste kritisera hela tiden är ju att vara produktiv överhuvudtaget, ja. Liksom. Därför att annars hamnar man ju i de här fällorna hela tiden, därför att det är ju inte, det är klart att cheferna vill att man ska vara produktiv, men lika mycket som handlar det om ren kontroll och dominans liksom. Det tror jag att man ska vara vaksam på så att man inte hamnar i de fällorna liksom. För att det kan kännas enkelt att argumentera utifrån den positionen. Men då ger man sig också fälleben för sig själv. Och då glider vi in lite på vad vi sa att vi skulle tala om som avslut, alltså motståndsstrategier. Vad gör vi egentligen? Det låter ju så jävla hopplöst liksom. Om man lyssnar på avsnittet och man har suttit en timme på väg till jobbet. Bara, helvete, det här är inte, det ser inte bra ut för oss. Vad hittar man på? Vad gör man?
Alltså det första tror jag att man måste vara, alltså man kan ju vara medveten om att allting är ett maktspel, att tiden är liksom ett resultat av olika maktförhållanden, men att de också går att påverka, att det faktiskt går att så här, skaffa sig en maktposition där man Lika väl som någon kan bestämma att helt plötsligt ska dina lördagar vara, lördagskvällar vara arbetstid för att du fått hem en jobbdator, kanske man kan bestämma att så här, tisdag morgon på jobbet gör något helt annat. Att man har det här i åtanke, att det här tiden är hela tiden en kamp mellan olika parter, och att det är liksom, det gäller att skaffa sig övertag, och det gäller att som, se det strategiskt på det sättet. Men bara, vi var inne före på till exempel pendling till jobbet, att det borde räknas som arbetstid. Men jag menar, det kanske är, man skulle också kunna se det som att vi ska åtminstone inte betala för det här. För att vi, alltså betalar man dessutom, så är det ju liksom, man betalar egentligen för att man jobbar över gratis. Så att man har liksom det perspektivet hela tiden, att men det här, det är ingenting självklart, det är liksom inget givet av naturen att det här inte ska räknas in som arbete. Utan det här är någonting som har, det är ett resultat av styrkeförhållanden som kan ändras. Så jag tror att man ska liksom se tid som en arena för politisk kamp är liksom det första steget. Sen hur det ser ut kan ju vara väldigt olika på, jag menar, någon som har timlön, deras tidskamp kan se väldigt annorlunda ut jämfört med någon som har uppdragsbetald. Någon som jobbar på fik på Espresso House, kamp för raster ser ju annorlunda ut än någon som levererar mat till exempel.
Men det finns, jag tycker ändå att det finns några så här övergripande tips med så här, försök, ju mindre information eller kunskap din chef har om vad du gör dag till dag eller så här, timme till timme, desto bättre. Så man ska alltid sträva efter att ens arbetsgivare har så lite insyn som möjligt i hur en vanlig dag ser ut, för det, då skapar man utrymme för sig själv. Det tror jag är en sån, nästan oavsett arbetsplats, så tror jag man har lite utrymme att försöka mörka exakt vad det är man håller på med. Och man ska alltid se förändringar i rutiner och hur en arbetsplats organiserar, så kan man alltid hålla lite koll på det perspektivet, för ibland så försöker chefer av olika slag liksom, de försöker ju sällan sälja in det som nu ska jag få mer kontroll över det, men det finns lite olika strategier de har och det ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser.
Så när chefen kommer med klockan, då ska man bara nej, nej och nej.
Ja, precis, men man ska alltid, och det kan man, om man ska försöka sälja in det till sina kollegor liksom, att fan, vi löser det här själva och det behöver, vi behöver inte, liksom, de behöver inte veta exakt och alla sådana där saker liksom.
Vi har en rolig liten tävling här som vi tänkte alla kunde vara med. Man vinner en chokladask.
Och sov på jobbet. Det är mitt tips.
Ja, det kan man också alltid. Man kanske inte alltid kan komma undan med det. Men det är så jävla gött att ha en tupplur på jobbet.
Och det är också, jag menar, det är ju gött när man har timbetalning. Men det är ju också en sån här grej att den här anställningsformen där man är liksom får betalt per uppdrag. Jag menar, då är ju liksom, när man sover där så förlorar man ju pengar. Så det är ju också en fara att hela den strukturen ändras, att man inte längre, att det blir vanligare med osäkrare anställningar, att det blir vanligare via att man helt enkelt får betalt för att det man levererar snarare än den tid man spenderar. Och då är ju liksom, då blir ju motstånd, och det är lite det jag var ute efter, att motståndet så här, på ett café till exempel eller en restaurang kan vara helt annorlunda med en motståndet för de som levererar maten från kaféet och restaurangen, för att de är betalda. Deras anställningar har olika tidsformer helt enkelt.
Ska vi lämna det där kanske?
Ja.
Ja. Tusen tack för att du tog dig tid, Fredrik.
Vad roligt att vara med.
Vi tycker att våra lyssnare ska följa oss på Instagram, till skillnad från Tor. Och vill man komma i kontakt med oss så gör man det lättast genom att mejla till kominternpodd@gmail.com.
Tack till GRK för outro och intro ljud.